There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi har även den här veckan ett samarbete med Rusta.
Ja, det har vi. Och sist så pratade vi om deras gigantiska utbud när det kommer till saker som man kan pynta och piffa uteplatsen med.
Och Karin, nu har jag några nyheter till dig.
Wow.
Nu har jag nämligen, ja men på riktigt,
jag är
helt chockad över att jag har nyheter.
Exakt.
Lyssna på det här. Min lilla balkong, du har ju sett den, den har ju varit totalt kal i de två åren som vi har bott här.
Mm.
Nu är den inredd. Allt från Rusta. Och den har blivit så fin. Det är kafébord, två stycken jättefina korgstolar. Jag har en så här lite härlig matta som gör att det känns mer ombonat. Ett insynsskydd där jag har hängt upp såna här solceller. Och en sak som jag inte ens visste fanns, men som har blivit så himla fint. Dekorationsställning heter det. Låter lite konstigt.
Vad är det?
Men det är liksom som en ställning som man sätter ovanför bordet. Man sätter alltså fast den på sidan. Och så är det som en gardinstång högst upp. Nu förklarar jag jättedåligt, känner jag.
Jag förstår ingenting. Jag får komma hem till dig och titta på din rusta inredda balkong helt enkelt.
Nej, men lyssna nu. Man kan alltså hänga ljuslyktor och lite blomslingor i den här. Och så blir liksom hela balkongen så här ombonad och mysig.
Det låter ju helt magiskt.
Det är det också.
Men jag tänker så här. Vi snackar ju fortfarande Sverige. Jag tänker att det kanske är lite kyligt på kvällarna, eller hur?
Ja, det är det.
Så jag antar att du också har fixat massa nya filtar och infravärme och ljus och annat sånt som värmer dig, eller hur?
Ja, men jag har allt. Det är verkligen så himla bra. Just att Rusta verkligen har allt för livet utomhus.
Kvalitet till ett bra pris helt enkelt.
Precis. Besök Rustas varuhus eller rusta.com.
Tack så mycket, Rusta.
Podplay.
Varför gick du ner i spagat på en middag?
För att det var en femåring som kunde gå ner i spagat. Och då skulle jag, 36 år gammal, visa att det där kan jag också minsann. Flytta på dig, ungjävel. Och så knuffade jag bort henne och gled ner. Och det var liksom bara några centimeter kvar. Och Niklas bara satt så här: nej, 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 nej. Men chi fick dem.
Ja, bra.
Sen att jag inte kunde gå dagen efter är en annan sak. Men det kände jag inte där. Och det får de aldrig veta.
Och ibland gäller det bara att visa vad skåpet ska stå. Så är det bara, oavsett, kosta vad det kostar vill.
Våra sanningar
med Vivi och Karin.
Jag började min dag med riktigt dåligt mammasamvete.
Oj, vad har du gjort nu, Karin?
Ja, det kan man ju fråga sig. Och det är inte så ofta jag har så dåligt mammasamvete. Vi har ju pratat om det innan, att jag liksom... Jag vet att jag gör mitt bästa. Men nu failade jag i detta.
Har det någonting att göra med att du ringde mig igår och var väldigt bubblig? Du brukar ju säga att du inte gillar att ringa, men du ringde och pratade och pratade, och jag tänkte, har du druckit lite vin? Frågade jag dig. Och
ja, då det sa frågade du mig. Ja? Har du druckit? Frågade
jag. Jag bara, men du var så himla bubblig. Du bara, nej, jag är arg på Max.
Ja. Ja, ah, just det. Det var jag också. Det har jag till och med glömt. Nej, det var inte därför jag hade dåligt samvete. Anledningen till att jag var arg igår var... han var bara jobbig. Han var en fyraåring. Du vet när det är... Jag råkade sätta ketchupen på makaronerna och han ville ha den på köttbullarna. Och då, du vet, här, slänger han iväg tallriken. Du vet, sånt. Aha. Ganska många sådana händelser.
Jag fattar.
Ja. Men det var inte därför jag fick dåligt samvete. Det, sånt där rinner av mig som vatten på en gås.
Ja, det är bra, Karin.
Däremot i morse när jag skulle lämna på förskolan så har de gymnastik på torsdag morgon, så jag går ner till gympasalen med honom. Och så möter jag en annan pappa. Han säger, man bara, ah, men god morgon, hur är läget? Ja, men det är bra, men fan, han vägrade typ på sig ninjadräkten i morse. Och det var, jag bara... Ninjadräkt? Jag bara, vad har jag missat nu?
Ninjadräkten, bara, men skulle... alltså den vanliga torsdags ninjadräkten.
Precis, det var lite så jag kände. Men jag bara, vad då? Han bara, nej, men de skulle ju klä ut sig idag. Jag bara, ursäkta? De bara, nej, men de skulle ju klä ut sig till vad de ville bli när de blir stora.
Oj,
Och så ville den här kompisen då tydligen vara ninja. Det är ju ascoolt, skulle också vilja bli när jag blir stor. Jag bara, oh fuck, det här har jag glömt. Så kommer jag till dörren där fröken tar emot, eller pedagogen tar emot. Och hon är utklädd, hon är också utklädd. Och jag bara, were we supposed... Eller jag tar det på svenska. Jag pratade engelska med den här fröken nu, Vivian. Men nu orkar jag inte prata engelska, så nu tar jag det på svenska.
Bra att du är tydlig, tack för det, Karin.
Ja, bra. Och så frågar jag bara, fan, skulle de klä ut sig då? Hon bara, ja, det skulle de. Jag bara, nice. Har det stått i någon sån här newsletter? Hon bara, ja. Och grejen med de här newsletterna, det står ju samma sak varje vecka. Så jag läser dem inte så noga. Men just den här veckan stod det ju inte riktigt samma sak. Så det hade väl stått i någon rad längst ner liksom, att, de skulle, att det var utklädningsdag. Och jag bara, nej, så missar jag det. Men hon bara, men det finns säkert någon utklädningsdräkt som han kan låna. Och jag tror inte att Max mådde så dåligt över detta, för han tycker inte så mycket om att klä ut sig, så det var liksom lugnt. Men just det här när det är en... jag känner bara så här, nu kommer alla andra barn vara utklädda och inte Max. Och det är mitt fel.
Ja, men jag förstår känslan. Men det jag tänker så här, alltså det är värre med grejer, tycker jag, som är som när man har glömt till exempel, ja, men du vet, så här, det är ösregn när man har glömt regnkläder, eller det är svinkallt och de inte har vantar, där man vet att nu kommer de få lida. Det tycker jag är hemskt. Det här är ju ändå en sån grej, precis som hon sa, det finns säkert några utlärningskläder där som han kan ta, eller?
Nej, men jag hoppas det. Och som sagt, det hade varit en sak om Max hade sett fram emot den här dagen. Han hade ingen aning om vad det var som hände.
Nej, och då hade han ju säkert pratat om det också. Men vet du vad, nu har jag ett tips.
Smsa mig själv.
Och vad ska du skriva då?
Hej. Glöm inte hej.
Vad fan var det här? Nej, men du kan väl säga till honom, du har ju sagt att du inte vet vad du vill bli när du är stor. Så därför tänkte jag att då har vi ingenting att ta på dig.
Det skulle jag faktiskt kunnat gjort. Grejen var att han, det var väldigt kallt i morse, så han tog på sig sina skidhandskar. Riktigt så kallt var det inte, kan jag ju tillägga.
Där har vi det, han vill bli skidåkare.
Nej, jag sa att han ville bli handskmakare.
Du sa det till honom, eller till vem? Till fröken? Ja, men,
nej, Max vet inte ens om. Han hade gått när jag pratade med fröken, så han vet knappt om att jag vet. Liksom.
Nej, okej.
Okay, så det var min start på dagen.
Ja, nej, men varför egentligen? Det har jag ju snackat med mina följare på Instagram ganska mycket om, just det här att vi har det så jäkla bra att vi ens har liksom råd, om man säger så, inom citationstecken, att ha dåligt samvete för en sån här sak tyder ju verkligen på att fasiken vad bra vi har det och vad bra våra barn har det.
Verkligen. Ja, vi har inte dåligt samvete för att vi liksom inte kan sätta mat på bordet. Nej. Utan att vi glömde klä ut dem till, jag vet inte ens vad han vill bli när han blir stor.
Nej, exakt. Nej, ja, men precis. Och han
det här är Max fel. Nej, det här är Max fel. För han har inte varit tydlig med vad han vill bli. Om han hade vetat det, då hade han haft de kläderna på sig. Allt är Max fel. Det är alltid deras fel. Fan vad gött. Nu försvann det dåliga samvetet.
Nu har vi vänt det till någonting bra. Nu är du nästan arg på honom istället.
Ja, nu är jag arg och lite stressad för att han inte har en tydlig målbild med sitt liv.
Exakt. Det borde man ha innan man fyller 5.
Vad ska det bli av, pöjken? Verkligen. Nej, det här får vi ta och snacka om. När han kommer hem. Hur mår du?
Jag mår fint, tack. Jag... ja, nej, men det är liksom, det är ganska lugnt, stabilt. Jag fick barnen igår. Vi har inte några jättestora planer. Jag tycker det är ganska skönt. Jag kan inte förstå att det är juni nu, typ idag när podden släpps, tror jag. Är det inte juni då?
Alltså, vad händer? Jag skulle säga, ja, mars.
Ja.
Det hade jag kunnat köpa.
Du, apropå det, att tiden går snabbt,
ja,
så läste jag ett inlägg om... Det är inte bara så att jag lyssnade på en podd eller såg det på tv. Jag har ingen aning om var jag fick informationen ifrån. Men du vet att det finns en professor som heter Mikael Dahlén.
Känner jag igen?
Ja, han har varit med så här på Framgångspodden och lite sådär. Han pratade om det här med tiden, för det säger vi ju ofta, och det tycker jag nästan alla vuxna säger, att tiden går så snabbt, ju äldre man blir desto snabbare går det. Och då har han en teori, eller om det är fakta, ingen aning, men jag säger bara vad det är som han sa. Och det är att när man upprepar saker så känns det som att tiden går mycket snabbare. Och det är ju väldigt, väldigt logiskt egentligen. För att ju äldre man blir, desto mer gör man ju saker liksom som man gjort förut. Och kanske även på samma sätt. Man blir ju lite så här, lite rigid också. Och lite så här, men jag brukar alltid sitta här. Eller jag brukar alltid gå den här vägen. Eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Och då hade de gjort något test. Och folk fick göra grejer så här första gången. Och sen så här i relation hur de upplevde det. Hur lång tid de kände att det tog och så. Och då visade det sig att då känns det som att tiden är ungefär dubbelt så lång. När man gör nya grejer. Och det är därför det går så snabbt. Jag gör ju inget nytt överhuvudtaget.
Men då tänker jag också att tiden går ju snabbt när man har roligt. Och vi har ju inte roligt. Eller? Eller har du roligt? Så då tänker jag att då borde det ju gå långsammare.
Men det är ju bara en skröna säkert här med tiden går snabbt. I och för sig, det kan ju gå snabbt på, när man är på en fest. Liksom. Det är bara för att man typ är på en fest en gång var tredje år. Så att, sådär. Men annars...
Ja, men då säger du ju emot dig själv nu. För då upplever du ju det här för första gången.
Vilket? Jag vet inte vad jag sa.
Du bara, hallå, vem är det? Jag pratar med. Nej, men du sa ju att tiden går ju snabbare när man upplever något för första gången. Nej, tiden går långsammare när man upplever något för första gången.
Ja.
Då borde ju tiden gå långsammare när du är på fest. För att det är ju nästan som att du är på fest för första gången.
Ja, så menar du. Ja, fast det är ju inte riktigt första gången ändå. Nej, men alltså, så här, summa summarum så borde vi ju göra lite fler grejer för första gången. Alltså nya saker. Men det är bara att jag är så himla ointresserad av det. Så fort jag tänker på något sånt, för det gör jag ändå ganska ofta, trot eller ej. Men då tänker jag så här, men man kanske bara borde vara lite crazy. Man kanske bara borde springa löprundan åt fel håll.
Ja, oj. Nu klämde du dig från tårna här.
Man kanske borde välja en ny chokladsmak. Så bara, jag vet precis ju att jag tycker om den här schweizernöt. Och så blir det ändå bara det vanliga liksom.
Ja, men exakt. Men jag tror att man blir ju bekväm också när man är äldre.
Ja, men vi kommer ju aldrig uppleva något nytt. Alltså det är ju fasiken svintråkigt.
Nej, men det är ju därför man lever genom sina barn. För de kommer ju uppleva någonting nytt.
Ja,
fast det, man upplever ju någonting nytt genom sina barn sen.
Det säger ju alla hela tiden.
Och sen får man barnbarn och sånt där och sen dör man.
Ja, det där sista behöver man ju inte tänka på. Men det säger ju alla hela tiden. Åh, de upplever saker via sina barn och kan stå och titta på sina barn när barnen hoppar i en vattenpöl. Alltså, så har jag aldrig kunnat göra.
Nej, då får jag bara panik och bara tänker, ja, så var det där de skorna som förstördes och de där byxorna var inte vattentäta.
Ja, nej, men antingen så, eller så är det att vissa bara, idag tog det 2 timmar och 15 minuter att gå hem från förskolan. En promenad som normalt sett skulle ta 5 minuter. Det har inte hänt oss. Alltså så här, jag har inte varit sån. Nej, och det kan jag ibland, apropå dåligt mammasamvete, det kan jag känna lite så här när jag ser såna inlägg. Bara, men gud, varför? Och då verkar det som att de njuter så mycket av det också. Jag har aldrig gjort det.
Nej, men det du njuter av andra saker. Och det, jag har ju börjat, apropå att göra nya saker, jag har ju börjat plugga. Jag berättade för några veckor sedan att jag har anmält mig till en utbildning där jag ska bli hundinstruktör. Och min kurs började i förrgår. Och jag fick en första uppgift. Jag skulle läsa igenom ett valpkompendium, eller ett kompendium om valpar. Och sen skulle man liksom diskutera det här och skriva och sådär. Jag klickade på kompendiet, såg att det var 15 sidor. Klicka ner det. För det blev för mycket för mig. Så jag har fortfarande inte gjort någonting.
Men hur kan du säga att du börjar plugga då? Om du har börjat plugga.
Nej, men jag har ju laddat ner det här programmet och jag har skrivit ut de här sidorna och sånt där. Men där är ju en sån sak, för där är, när man är äldre, när man är yngre och man ska lära sig någonting nytt, då är man liksom så här, ja fan vad kul, nu kör vi. Och så känner jag med det här också, men också lite rädd. För nu är jag så här, när man var yngre och satte sig i en skolbänk, då var man ju... då var man inne i det. Nu är det liksom 25 år sedan jag satt i en skolbänk. Hur gammal är jag? 25? Nej, kanske inte 25, men 20.
Folk skriver in när vi ska räkna. Jag tror vi får försöka och inte räkna framöver.
Nej, jag vet. Men herregud, förra veckan, jag ber om ursäkt. Jag var ju så väck.
Eller hur? Nu när du lyssnar på det, du hade ju fel, eller hur?
Nej, men när jag lyssnar... Ja, men så jävla fel. Men jag var ju helt snurrig. Och även när du förklarar, jag bara... Nej, nej, nej. Ja, det var ju bara... Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det slog slint.
Ibland blir det
men
så.
Där är ju... Alltså, just det här med att man inte är inne i det tänket. Och det är ju bara att jag ska sätta mig och läsa. Och jag kommer ju tycka att det är jätteintressant. Men bara den här, okej, nu händer det någonting nytt här. Så man är ju inte van vid det alltså.
Jag undrar om det går att få den kurslitteraturen i ljudbok. Det hade ju varit väldigt trevligt och skönt.
Du, det har jag sökt efter. Men det fanns, min kurslitteratur fanns typ ingen ljudbok. Nej. Vilket var synd, för det är ju oftast det man har liksom tid. Men det är ju då jag lyssnar på ljudböcker och så.
Ja, det var ju synd. För då måste du ju aktivt faktiskt sätta dig ner och ha tiden. Fast å andra sidan kanske det är det du behöver. Vi är ju sådana nu för tiden att vi ska göra så här 17 saker samtidigt. Och allt ska vara så effektivt. Och samtidigt som man promenerar så ska man lära sig det. Och samtidigt, alltså det kanske är bra för dig. Och bara, för då är det ju verkligen en grej som du går inför helhjärtat liksom. Mm.
Ja men, verkligen. Ja men det kommer jag verkligen göra. För detta är ju någonting jag brinner för så otroligt mycket. Så häromdagen var jag kände mig som en liten flicka innan så här skolstart. Jag var och köpte nya pennor och block och sånt där. Jag ville att det skulle vara fint och inte bara ta något gammalt block.
Köpte du såna här omslagspapper och bänkpapper också?
Åh, det skulle jag gjort.
Det hade ju varit någonting. Slog in, att du slår in hela ditt kontorsskrivbord i sån här fint presentpapper.
Precis, lite så här skirt. Glansigt. Så.
Glansigt. Och så kanske någon rosett kan man sätta på också. Då blir det extra fint.
Ja, och det hade varit fint. Det gjorde jag inte. Men jag köpte en ny perm, en ny penna och anteckningsblock.
Mm. Ja, vad kul. Vad glad jag är för din skull. Då hoppas vi att tiden går riktigt långsamt där nu när du ska börja med det här.
Tack.
Det känns ju inte heller roligt att så här, tiden ska gå jättelångsamt.
Nej, men för det är ju det man vill ju ibland att tiden ska gå jättesnabbt och ibland vill man att tiden ska gå jättelångsamt.
Ja.
Så det är ju... Oh, det blir liksom aldrig rätt.
Nej.
Tror jag.
Nej, det är sant.
Förra veckan så pratade ju vi om... lögner. Vi hade ju det som veckans sanning.
Mm.
Och jag fick ju in några svar lite sent. Alltså efter vi hade poddat.
Ja.
Och de här, jag måste läsa upp dem.
Ja, ja! Jag älskar sånt.
Ja. Så här kommer den från Lisa.
Mm.
Jag skulle operera min hand. Jag läste kallelsen ordentligt först dagen innan operation. Där framgår det att man inte får ha byggda naglar eller naglack. Ett par dagar tidigare hade jag givetvis byggt naglar och hade skällack. Jag vill inte gå miste om min operation så jag går dit och låtsas som ingenting. Väl på operationsbordet frågar de mig om det är mina riktiga naglar, varpå jag svarar att det är det. Jaha, okej, säger läkaren. Då får vi gå och hämta aceton och ta bort naglacket. Och för er som har, eller som inte har byggda naglar, aceton funkar liksom inte på skällack. Så hon vet att hon kommer bli... hennes lögn kommer bli påkommen väldigt snart.
Nej men gud.
Blev mest chockad över att jag ligger där och blånekar. Innan läkaren hinner gå får jag ur mig att här ligger jag och säger att naglarna är mina riktiga. Men det är de ju inte. Och sen slutar hon där. Så var ju liksom ändå tvungen att erkänna.
Ja, alltså verkligen. För det är ju ännu jobbigare om de börjar gnugga. Och det inte funkar.
Exakt. Nej, men det är en sån lögn som bara så här, men det här kommer ju inte funka.
Nej.
Varför fortsätter man?
Nej, men så här, jag kan samtidigt förstå för att hon vet ju egentligen förmodligen inte från början varför hon inte kan ha det. Hon kanske tänker att så här, men hon kanske tänker att hon kan göra operationen ändå. Men hon förstår ju efter ett tag där och då fortsätter hon ljuga och sen i slutet så inser hon så här, nej men det går ju inte, och då säger hon det.
Mm. Vet du varför man inte får ha det?
Nej.
För det man ser blodcirkulationen på nagelbädden.
Är det sant? Hur vet du det? Förutom att du är läkare då såklart.
Men jag läste det någonstans. Jag kommer inte ihåg om det är att jag skulle operera mig. Varför skulle jag operera mig?
Du vet inte ens om du opererat handen.
Nej men jag funderar. För jag vet att när jag opererades med kejsarsnittet, då hade, med, när Theo föddes, då hade jag påbyggda naglar. Och det var då, jag kommer inte ihåg. Men det är en av anledningarna. Sen finns det kanske fler anledningar. Det känns som att de borde se om man har bra syresättning i blodet och sånt där på andra sätt än att kolla ens nagelbäddar. För det känns
Nej, men
nu
måste jag bara fråga.
Jaha,
nu fattar jag. Det tog ett tag. Så det hade ingenting med att det var en handoperation då? Utan man kan inte operera någonting i kroppen och ha påbyggda naglar.
Ja, men kan man ju. Det är bara att man ser alltså syresättningen eller blodcirkulationen, jag vet inte, dåligt. För de blir ju vita om du fryser till exempel.
Just det. Då är mina naglar ju perfekt för operation kan man säga. För att det är alltid så lite naglar kvar så att det är bara en liten prick kan man säga.
Exakt. Du är den optimala personen att operera.
Ja, precis.
Men du, den här lögnen, alltså jag skrattade så mycket när jag fick den. Det är en tjej som heter Shema, tror jag man uttalar, som har skrivit in.
Och hon vill bara vill att du ska säga detta, vad hon heter.
Det vet jag inte. Shema vill bara vara anonym.
Men det är det jag tänker, vi bara, ni är alltid anonyma. Och sen bara, nu är det en sån konstig lögn. Och så bara börjar de säga vad hon heter.
Nej, men även det. Hon får ta det. Hon får ta det. Det här är så roligt. Okej. Backpackade ensam i Sydostasien 2010. Lärde känna massor med folk från andra länder. Tog aktivt avstånd från svenskar, bland annat på grund av att jag ville lära mig bättre engelska. Bodde på ett hotell i Thailand och stötte på två svenska tjejer. Ljög för dem och sa att jag är från Polen. Min mamma är polsk. Vi pratade engelska. Lärde någon dag senare känna två australiensiska tjejer på samma hotell. De visste att jag bodde i Sverige och att jag är svensk. Efter ett galen partynatt flyttade jag in till deras bungalow. Fråga mig inte hur eller varför, för det minns jag inte. En morgon var de åt frukost medan jag sov. De kom tillbaka till rummet superglada och berättade att de bokat in oss på en eftermiddagsbåttur. Vi knallade iväg till mötesplatsen och jag inser att australiensiskorna visst blivit vänner med svenskorna. Vi skulle på utflykt tillsammans, det vill säga två tjejer som visste att jag pratade svenska och två tjejer som trodde att jag inte pratade svenska.
Nej men gud.
Fick förklara för australiensiskorna att jag låtsades inte kunna svenska och bad dem att undvika att berätta detta för svenskarna. Sagt och gjort. Vi tillbringade hela dagen på båtturen utan att lögnen avslöjades. Jag fick låtsas att inte förstå vad de sa till varann och kunde inte hjälpa dem med engelskan när den svingade. För de visste ju inte att jag förstod dem helt enkelt. Vi åkte tillbaka till hotellet och jag drog en lättnadens suck. Tills tjejerna kom på den suveräna idén att hitta på något gemensamt dagen efter igen.
Nej, men
och dagen efter det. Och dagen efter det. Nu har jag alltså hängt med två svenskor i snart en vecka utan att de visste att jag förstod dem. När sista dagen närmade sig var det dags att bli Facebook-vänner. Då stod jag mellan två val. Ett, framstå som en galning som vägrar lägga till dem på Facebook efter en veckas häng. Eller två, avslöja att jag under en vecka förstått allt de sagt sinsemellan. Resultatet? Så här. Girls, this is going to be awkward, but there is something I need to say. Jag är egentligen svensk.
Nej men gud.
Alltså, fattar du grejen?
Det,
och jag har inte fått... Tjej, man kan inte du skriva in och berätta hur de reagerade?
Nej, men
för detta
alltså,
är ju så
snälla.
Roligt.
Och det roliga är så här, jag hade två val. Ett, framstå som en galning och inte tillägga dem på Facebook. Eller två, alltså det här är ju verkligen att framstå som en galning. Alltså det här är ju typ verkligen psykopatvarning.
Verkligen.
Oh, shit.
Nej, men det är så... Tänk den paniken och bara så här... Nej, men hur ska jag... Jag tycker det är så roligt.
Och sen också kan jag tänka mig, om man har hängt en hel vecka, alltså det är klart att de måste på något sätt ha sagt någonting som man ändå gör lite automatiskt när man inte tror att någon förstår vad man säger. Kanske så här, men jag är trött, jag vill åka hem. Ja, men det är kanske inte så schysst att säga till de andra. Nej, men vi säger att vi, alltså du vet, någonting sånt. Eller, oj vilka konstiga skor hon har på sig. Alltså någonting sånt. Och då är det svinjobbigt för dem också att gå tillbaka och säga, men shit, så har vi sagt någonting under den här veckan som är liksom, kan vara stötande eller så här.
Exakt. Jag tycker det är så roligt. Snacka om så här, måla in sig själv i ett hörn och bara så här, men fan, jag säger att jag är polsk, vi kommer aldrig träffas sen igen. Sen bara, en vecka senare, nej men nu typ bor vi ihop. Alltså det är så roligt.
Ja, det är verkligen roligt. Tack så mycket för att du delar med dig, det är ju helt fantastiskt.
Tack snälla.
Jag har faktiskt också en på temat som jag har fått in som är lite mer av ett dilemma. Hon vill ha vår åsikt här, Karin.
Oj då.
Mm. Yes. Eftersom eran podd heter Sanningar med Vivi och Karin så undrar jag om du och Karin vill hjälpa mig med hur mycket sanning...
Fast den förlåt, jag måste bara... Heter den inte Våra sanningar?
Just det, heter den.
Roligt att inte du reagerar.
Jag reagerar inte ens. Alltså jag orkar inte.
Förlåt, kör på det.
Ja.
Nej,
skit. Vi måste vara den enda podden i hela Sverige som knappt vet vad vi heter.
Nej, det är sant. Vi byter ju ungefär fem gånger per avsnitt också. Så det är inte lätt.
Det är så konstigt. Okej. Hur mycket sanning ska jag alltså säga? Här kommer mitt dilemma. Jag och min sambo har varit tillsammans i 10 år. Han är en sån som älskar att starta en massa projekt men är värdelös på att avsluta dem. Han är dessutom en sån som gärna gör allt själv och är det något han inte kan så testar han sig fram. Vilket i och för sig är en egenskap som jag beundrar. Men problemet är att han ofta tycker att saker blir bra eller att det duger och att han själv blir riktigt stolt över sig själv. Hur säger jag till honom på ett fint sätt att det faktiskt inte ser bra ut? Ska jag säga något? Jag har ju varit helt tyst om det i 10 år. Får jag stå mitt kast nu? Problemet är ju att det är oklara och inte så fina renoveringar över hela huset. Jag har inte hjärta att säga något när han lagt så mycket tid på det. Vad tycker ni?
Oj.
Ja, men det är också en sån. Det har väntat så länge.
Precis.
Men egentligen så är det ju så här. Om man... ogilla någonting som ens partner gör eller har på sig eller sådär, då är det lite så, ja men första gången man ser personen i de där tofflorna, jag tänker på hon med de där hemska tofflorna i förra avsnittet, då kanske man inte säger någonting, för man kanske inte tycker att det är jättehemskt första gången, men sen när man ser att personen faktiskt har på sig det hela tiden och dessutom så här, blir lite självgod och kanske så här, älskar de här, då kanske man börjar störa sig på det mer. Men samtidigt har det då gått så lång tid så att det är ju lätt att den personen då tycker att men varför har du inte sagt något innan? Och det är samma i det här fallet.
Så jag måste berätta, min bror när han träffade sin fru, det var på dansskolan, Daniel var 17 och Helen var 22.
Oj.
Ja, det skiljer 5 år mellan dem där hon är äldre, så det är lite ovanligt.
Ja, men det är underbart. Det är underbart.
Men då hade han en Hawaii-skjorta på sig. Och hon var ju så här, hon bara, jag vill prata med honom, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Så hon säger fram till honom, hon bara, snygg skjorta. Och Daniel bara, oh, tack. Sen efter det, så han hade ju så här, liksom spanat in henne också utan att hon visste om det. Och då såg han liksom så här, han bara, hon gillar Hawaii-skjortor. Jag köper fler. Så han köpte ju liksom så här 40 Hawaii-skjortor. Så han hade ju bara olika Hawaii-skjortor varje dag. Och hon gillade ju inte ens Hawaii-skjortor. Det var bara så här liksom att hon ville få igång ett samtal.
Nej men snälla. Exakt. Ja, men snacka om någonting som blir fel.
Ja, han har vuxit ifrån det där som tur är nu. Så nu
men hur lång tid tog det där innan hon sa det?
Nej men jag tror att, eller det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Men, ja. Nej, men jag tänker att nästa projekt, hon kanske inte behöver säga så här, jag tycker ingenting du har gjort hittills har varit bra. Alltså, man behöver inte gå tillbaka i tiden.
Nej.
Men man kan ju ta det om han så här, nu vill jag renovera trappan, och då kan ju hon så här, men du fan, ska vi inte ta in någon istället, eller så att du får lite hjälp så att det
förra gången så ramlar vi ju igenom trappan, så det är kanske inte bara så lyckat.
Men exakt. Nej, men och bara lägga det så här, men så slipper du göra det, eller så kan du njuta av något annat, eller så kanske det går lite snabbare. Alltså du vet, att man lägger upp det på ett sånt sätt.
Men grejen är ju så här, risken är ju då att det ändå kommer upp så här, men det gick ju så bra förra gången när jag gjorde det, och så liksom blir det ändå referenser. Grejen är, hade jag gjort en sån grej, då tror jag så här, då kanske jag hade försökt att säga det så snällt. Och då om då min partner så här hade sagt, men det gick ju så bra förra gången, då tror inte jag att jag hade kunnat hålla mig. Då hade allt kommit. Nej. Samtidigt. Allt.
Ja, jag fattar. Ja, den är skitsvår. Kan inte ni som lyssnar skriva in lite? Lite svar.
Fast jag tycker att det du sa, det var bra. Det var jättebra. Om man klarar det så är det jättebra. Att man liksom börjar om.
Ja, men precis. Och att man inte liksom tänker tillbaka. Och att man inte pratar. Jag vet bara när man ska... om man bråkar med någon eller om man ska berätta att man blir ledsen, då ska man liksom prata om hur man själv känner.
Mm.
Inte vad den andra gör. Utan så här, jag blir ledsen när du, att man liksom lägger över det på sig själv så att den andra inte känner sig anklagad. Då kan man säga, men så har vi mer tid tillsammans, och så kan vi hitta på någonting annat istället för att du ska bygga hela nätterna. Du vet, att man gör något sånt.
Alltså det är inte enkelt. Men att säga det lite försiktigt, eller att liksom och snarare prata framåt, alltså kommande projekt istället för att gå på de gamla. Det är
precis
bra.
Exakt. Och du, apropå frågor, jag har fått in en till fråga från en lyssnare som skulle behöva våran hjälp.
Oj,
eller nej, men det är en ganska, alltså det är en seriös fråga. Hon behöver verkligen hjälp.
Då hoppas jag att vi kan hjälpa till.
Hej, nu skriver jag både till dig och Vivi i hopp om respons. Jag lyssnade på er podd idag, och då tog ni snabbt upp att barn ljuger mycket i vissa åldrar. Är detta något ni skulle kunna prata mer om? Jag har en 7-åring som ljuger väldigt mycket om i princip allt. Hur hanterar man det? Hur har ni gjort? Han kan ljuga och säga till exempel till hans farmor att min man pluggar till polis. Han har börjat ljuga så mycket att jag inte kan tolka vad som är sant och inte. Han säger att vissa barn i skolan tvingar honom att ta med sig sin telefon till skolan. Att de tvingar honom att visa snoppen, annars slår de honom. Jag får mejl från skolan varje vecka om hur han visat snoppen i skolan, inte haft tröja på sig eller inte lämnat in hans telefon i skolan. De får inte ha dem under skoltid. Och han har tagit sin telefon från personalens skåp. Hur vet man vad som är sant? Jag skäller aldrig på honom, utan förklarar att det kan vara... att det kan vara farligt att ljuga. Att jag inte kommer bli arg om han ljugit och sen berättat sanningen för mig. Hade ni kunnat ta upp detta i podden? Eller om någon mer av era lyssnare varit med om samma sak? Och hur de hanterat det och vad som gjorts? Har det försvunnit? Tack för att du läst hela meddelandet, och tack för en superbra podd. Och då frågade jag henne om hon vill att jag ska ta upp det här i podden. Och hon ville jättegärna det.
Och
den är svår.
Och det är som du säger, det är jättesvårt. Min första känsla, just det här med när det kom in på att visa snoppen i skolan och liksom sådär. Då tänker jag bara att man kanske behöver professionell hjälp på något sätt. För det är ändå någonting som... ja, men som kan bli jobbigt för honom och liksom för fler barn och även för dem och sådär. Så att man, för vi kan ju säga nu vad vi tycker, men jag tänker också att det skulle vara skönt, hade jag tyckt, att vända mig till, ja, men till vårdcentralen eller till någon skolpsykolog eller någonting och se vad de tycker att man ska göra.
Men verkligen, för det finns ju, jag tänker att det måste ju finnas en anledning till varför han gör de här grejerna. Det kanske är för att han vill vara den roliga killen. Titta här, alltså att man är liksom, det är inte det att han vill visa sin snopp, utan att han vill vara rolig. Han vill vara liksom en clown. Och det kanske beror på att han är osäker i sig själv, att han liksom försöker få mer kompisar, vet, att det ligger någonting mer bakom. Det handlar inte bara om att han ljuger, utan det är liksom någonting djupare än så.
Men sen tänker jag också, han sa ju själv att det var hans kompisar som tvingade honom att visa snoppen. Att kolla upp också, kan det ligga någon sanning bakom där? För det uppfattar inte jag i meddelandet, att hon tolkade det som att det var en lögn, men det kanske finns någonting på något sätt som han har, antingen att det är så eller att han har uppfattat det på något sånt sätt att de tycker att han ska göra det på något sätt.
Men absolut. Nej, men gå djupare i det och inte bara se det som att han ljuger jättemycket, utan att det sker faktiskt av en anledning.
Men sen kan jag ju gå tillbaka till mig själv då. Dels, jag berättade ju i förra podden just det, att jag ljög om massa saker så här, men det var ju mer harmlösa lögner, jag hade en propeller på ryggen och kunde flyga utomlands och lite sånt där. Men jag har vid ett tidigare tillfälle berättat om, jag var ju väldigt rädd för blod när jag var liten, alltså så här, verkligen orimligt rädd, super, alltså maniskt rädd. Och att det var en tjej i min skola när jag gick i ettan, hon gick i trean, hon blev överkörd av en bil, så kom hon tillbaka till skolan i rullstol och jag fick panik. Kommer du ihåg att jag berättade?
Nej.
Jag kanske inte har berättat det här.
Men det...
Nej, jag vet inte.
Alltså det ringer någon klocka någon långt bak. Så du kan ha berättat det. Bara att det är jag, så att det kanske är 2 år sedan du har berättat det.
Men då berättar jag ändå liksom. Men då kom hon tillbaka.
Du har berättat det, känner jag nu. Men berätta det igen.
Men hon kom tillbaka till skolan. Och när jag såg henne där, alltså jag kommer fortfarande ihåg känslan. Jag fick ren och skär panik. Jag sprang in på toaletten och var på toaletten hela rasten. Och jag insåg ju då efter någon dag att så här kan jag inte fortsätta. Jag måste ju hitta på någonting. Och av någon anledning så kunde jag inte säga hur det var. För jag förstod ju själv att det var lite annorlunda att säga att jag vågar inte träffa henne. Eller så var jag bara rädd att någon lärare bara skulle säga så här: kom, det är ingen fara, att ta mig i handen och bara gå dit liksom. För det var verkligen, jag var så rädd för det här.
Vad var det du var rädd för med att hon satt i rullstol?
Men jag var rädd för skador, jag var rädd för blod, jag var rädd för... Jag hade en granne som hade opererat bort blindtarmen. Hon bodde på första våningen och vi bodde på tredje våningen. Varje dag när jag slog förbi trappuppgången så hade jag ångest. Och sen så bara öppnade jag dörren och så sprang jag upp allt vad jag kunde. För jag vågade verkligen inte träffa henne.
Men har det någonting med att göra med att din mamma var sjuk?
Jag vet inte.
Måste det ha varit?
Det är mycket möjligt att det har med det att göra. Det låter ju logiskt att ha med det att göra. Men jag var så rädd för det. Och då, med det här med den tjejen i skolan, så hittade jag på att det var en kille i 6:e klass som slog mig på rasterna. Och jag sa till och med vem det var. Och det här är ju så hemskt, för det här var en väldigt snäll kille. Jag tror till och med han var lite så här utstött och liksom retar. Alltså det här är så hemskt. Jag mår så dåligt när jag tänker på det. Så han fick ju skäll, och dessutom fick jag vara inne på rasterna. Så jag slapp ju att se den här tjejen. Jag löste ju det där och då. Så långt gick jag i min lugn när jag var 7 år. Det är först nu när jag är vuxen som jag har erkänt det här för min mamma. Hon kom ihåg det här tillfället. Liksom. Hon var, men gud, var det så det var? Och det här är ju en helt annan grej, men det jag vill säga med det är att jag tror att barn kan gå ganska långt i, antingen att de är tysta, att de inte säger för att de har panik, eller att de ljuger för att, och det är jättehemskt att det är så, för det kanske är någonting man hade kunnat lösa jätteenkelt.
Verkligen, men då behöver man ju hjälp.
Ja, men det är det jag tänker också. Eller att man först själv försöker prata. Bara så här, men, jag märker nu att det, jag tror inte det du säger är sant. Är det så att det inte är sant? Och så får barnet säga. Och så att man liksom försöker nysta i det.
Mm. Precis. Och som hon skriver, hon gör ju helt rätt med att inte bli arg och sånt där. För sånt hjälper ju väldigt sällan. Utan att man, nej, men som hon säger, att det kan vara farligt. För det blir ju, nej, men som i ditt fall, att den här pojken då fick liksom... fick skit för någonting inte han hade gjort. Nu är inte det farligt kanske, men att det inte är rätt. Men kom det fram sen att det inte stämde? Jag tänker för hans skull.
Nej, aldrig under skolan tror jag inte att det kom fram. Utan, men det, jag har inte så starka minnen av vad som hände sen. Om det bara var så att sen blev hon frisk och då började jag vara ute igen. Och så lade det sig med honom då, kanske. Mm. Något sånt. Nej, jätte... Men det också, det visar ju på väldigt tydligt på att små barn, man kan inte helt lita på. Alltså man behöver ibland kanske gå djupare om det är någonting som man själv känner att det här stämmer inte. Och ibland kanske det är helt harmlöst och skiter man i det, som du säger, så här, om Max håller på och överdriver eller hittar på grejer. Än så länge det kanske inte spelar någon roll, men om han också tar det steget längre, då kanske man behöver göra någonting.
Ja, men precis. Men om det är någon som har någon erfarenhet av det här, så skicka gärna in svar, skicka DMs till mig eller Vivi, så kan vi ta upp det i nästa veckas podd.
Och tack så mycket igen för att du delar med dig, och gör gärna det, för att ja, men även om jag vet inte, ibland kanske vi säger väldigt smarta grejer och ibland kanske ni kan få in från andra lyssnare, och framförallt att man känner det här med att man inte är ensam, om man får andra som skriver att men det var likadant för mig, men det gick över efter ett halvår, vi gjorde inte någonting åt det eller sådär.
Ja, lycka till och tack som sagt för att du delar med dig.
Tack så mycket. Men apropå det, jag tänker på nu när vi var inne och pratade lite om min uppväxt och min barndom och sådär, så fick jag ett meddelande som, alltså, det väckte så mycket känslor hos mig, och jag vet inte, det var nog både lättade känslor och jobbiga känslor skulle jag säga.
Okay.
Och det kom efter att i förra veckans YouTube-avsnitt så körde jag en Q&A. Alltså jag svarade på frågor som jag hade fått in på via Instagram, och då var en fråga, var, eller en tjej som skrev så här, jag har precis fått diagnos, ADHD-diagnos. Och jag känner igen mig väldigt mycket av hur du är. Det är inte så att du funderar på en utredning. Och då svarade jag på det i YouTube och sa att nej, men jag har funderat på det också. Det är mycket möjligt att jag har ADHD, men och det är jättebra att man kan göra utredningar, men jag känner just nu inget behov av det, för att jag känner att det spelar inte jättestor roll om jag får ett ja eller ett nej, för jag tror inte att det är så gravt att jag behöver medicin, och jag har ganska bra förståelse för mig själv ändå. Ungefär så svarade jag.
Jag måste bara fråga, vad är så här typiskt ADHD då? Alltså, varför tror du att du kanske skulle kunna ha det?
Till exempel det här att man har väldigt, väldigt många grejer på gång. Man har svårt att avsluta saker, utan man har liksom det här med alla mina flikar och alla mina... ja, men du vet, om jag städar hemma så börjar jag i ett rum och hittar... Om jag börjar en låda och där hittar jag servetter som ska in i en annan låda, och då så gå in i den lådan och ser att det är kaos, och då river jag ut allting där och hittar någonting som ska till en tredje låda, och då river jag ut allting där, och det slutar med att det är liksom bara kaos överallt. Jag kan liksom inte, jag har jättesvårt att avsluta saker.
Jag ska bara säga, nu låter det som han som, eller hon som skickar in brevet om sin man som renoverar. Han har ju antagligen en ADHD-diagnos, där har vi ju svaret. Och det här passar ju väldigt bra in där.
Och vet du vad jag tänkte? Det kanske egentligen är Anders som har skickat in det under alias.
Så handlar det om dig.
Det handlar om mig. Alltså, ska jag säga det?
Oh, Gud.
Han är nog ganska tydlig med vad han tycker om mina städskills. Och det slutar ju alltid med att jag bara ligger i en hög och helt utmattad och ropar Anders! Hjälp mig.
Herregud. Ja, men förlåt. Men
det är några sådana exempel. Att jag sätter igång saker vid helt opassande tillfällen. Jag ser sällan problem, utan möjligheter. Så, ja, men vad roligt, då har vi med oss alla de här grejerna. Så bara packar jag med massa konstiga saker, och sen efteråt bara, oj, det blev bara jättejobbigt, för jag får inte ens plats med allting i bilen till exempel. den typen av grejer, tror jag.
Okay.
Men i alla fall, och då så fick jag ett meddelande. Och då står det så här: "Hej Bibi, jag såg att du har fått frågan om du har ADHD. Och då började jag fundera och tänkte berätta om mina funderingar. Jag är väldigt lik dig på många vis. Och jag funderar på om jag kanske har ADHD. När jag har läst på kring detta så kom jag fram till att ja, kanske. Men förmodligen så är det min uppväxt som har gjort att jag har väldigt svårt att disponera min energi. Jag berättar från början. Jag är uppväxt med en mamma som blev väldigt sjuk när jag gick i mellanstadiet. Hennes aorta brast och vi var på möte på sjukhuset där de sa att jag skulle säga hej då till min mamma för att hon inte skulle klara sig. Hon överlevde, tack och lov, och sen fortsatte sjukdomarna komma och begravning planerades där hemma. Besked från läkare sa att hon inte skulle klara sig. Det hände flera gånger. Och sen så fick hon även psykiska problem. I alla fall fick jag kvar min mamma mot alla odds tills för 2 år sedan när hon plötsligt dog. Flera saker hände då i mitt liv samtidigt. Min mamma dog, jag fick precis min dotter och min man blev sjuk. Då gick jag på rehab för den här utmattningen som jag fick och fick ingående lära mig om nervsystemen vid utmattning och om hjärnan. Min kropp har med största sannolikhet lärt sig att det inte är lönt att koppla bort, för det kommer faror hela tiden. Min kropp är på gång för att förbereda sig för det värsta hela tiden. Detta gör mig alert och på gång och kreativ till viss del, men också helt slut och dränerad, gråtmild och i väldig obalans. För kroppen orkar inte vara jagad av faror hela tiden. Och kroppen har inte lärt sig att reglera det här på ett sunt sätt. Det här gör att jag är väldigt lik någon som har ADHD. Men jag tror faktiskt nu med den här kunskapen inte att jag har det, utan att jag har levt under så stark stress i många, många år att mitt nervsystem inte funkar som det ska. Med detta och denna kunskap skulle jag vilja dela med mig till dig, för jag vet ju lite om din uppväxt. Kanske så är det så att du också har blivit påverkad av att ha en sjuk mamma. Jag har tappat bort mig lite i alla ord nu, så jag kanske skriver mer sen, men all kärlek till dig."
Wow.
Ja, och det var verkligen så jag kände också. Jag blev så här, men shit, så kanske det är. Och i den här, när jag fick det här, det var så många känslor som väcktes, för jag kom tillbaka till den här 7, 8, 9-åriga flickan som hela tiden var så rädd, som aldrig kunde slappna av. För det var verkligen så, inte ens på nätterna kunde jag koppla av, för jag trodde att mamma skulle dö i sömnen. Så jag låg och frågade henne om hon andades, och låg och kollade och liksom vaknade. Och... Mm. Ja.
Ja, men det är ju så fruktansvärt.
Ja.
Det är såklart att det har påverkat dig. Alltså, det är ju en självklarhet.
Ja, shit, jag blev jätteledsen.
Nej. Åh, det är så jobbigt när jag är så långt bort. Åh, jag vill bara ge dig en kram nu.
Oh, ja, men jag brukar inte bli ledsen så här. Jag vet inte, det var bara någonting med liksom, när jag såg mig själv som liten och bara liksom ett litet barn, och jag ser mina barn och så, de ska inte behöva ha sån oro, sån ångest.
Nej.
Det är ju ingen som ska behöva ha det, men verkligen inte barn.
Nej. Har du och din mamma pratat om det sen i efterhand? Jag menar inte att det är hennes fel, alltså verkligen inget sånt, men att hon har förstått hur du har haft det.
Ja, jättemycket. Jag har sagt det massa gånger. Och hon är mer kär. Och det är också, hur ska jag säga? Det är någonting jag beundrar med henne också. Eller inte beundrar, men jag kan vara lite avundsjuk själv. För att hon har ju liksom, hon har ju inte dåligt samvete. Och detta är ju inget, absolut inget hon ska ha dåligt samvete för. Men hon... Hon säger bara, men jag gjorde det jag kunde. Jag var sjuk och liksom, och det stämmer ju, det var ju verkligen så. Jag tror ändå inte att hon... jag vet inte, jag bara tänker om det var mitt barn som hade sagt så. liksom som vuxen, då tror jag att jag hade bara shit, alltså tyckte det var så jobbigt att mitt barn gick runt och hade sån ångest som barn. Samtidigt så är det ingen idé att ha ångest för någonting som man inte kan göra någonting åt. Så är det ju.
Nej, men där kanske det är att du, som den här som skrev in till dig, kvinnan, att skriver att kroppen är förberedd på faror hela tiden.
Mm.
Och din mamma kanske reagerade helt tvärtom, att hon kopplade bort allting. Att hon bara liksom, man vet inte vad, istället för att vara beredd på det värsta så bara hon ser det positiva istället.
Nu tänker du?
Ja, och då kanske.
Ja, kanske. Men hon har ju också väldigt, väldigt mycket ångest. Alltså hon har ju verkligen psykisk ohälsa. Och det kanske man inte ser så här i vardagen, för att hon ändå är så liksom pratsam och se, hon är ju sig själv liksom. Men hon mår ju psykiskt också väldigt dåligt. Men hon är också så här... Nej, men det är inget att gräva ner sig för. Nu liksom får jag försöka ta mig i kragen oftast. Och sånt tror jag att jag är...
Det är hennes överlevnadsteknik.
Ja, precis så är det nog. Och jag är också sån ofta. För jag har också mycket ångest. Och när jag säger ångest, kanske inte den här... Det har jag också haft, det här när man bara ligger och skakar på golvet och bara liksom kurar ihop sig och knappt kan andas. Det har jag också haft. Men inte jättemycket. Jag har ju andra kompisar som har lidit väldigt mycket av ångest och till och från gör fortfarande. Och så har jag ju inte, men jag är ju en väldigt, väldigt orolig själ som har svårt att liksom vara, vad ska man säga, bekymmersfri. Alltså jag är typ aldrig bekymmersfri. Hur bra jag än har det så ligger du och lurar att, ja men, har du verkligen det så bra egentligen? Tänk om någonting händer. Är alla verkligen friska?
Du är beredd på fara.
Ja. Ja, jag är hela tiden beredd på fara. Och det är det på något sätt som, nu är jag ju vuxen liksom. Nu får jag ju, jag vet inte, men jag tänker på det här lilla, lilla barnet liksom. Ska fasiken inte behöva gå runt och vara beredd på fara?
Nej, verkligen inte. Och speciellt inte fara för någon annan.
Nej. Men just också, för det tänker jag på med mina barn till exempel. För de känns verkligen, de kan ju vara ledsna och må dåligt och sådär, men de känns inte oroliga på samma sätt. Och det är jag så otroligt tacksam för. För jag är ju så himla då, eftersom detta var mitt största problem, så är jag ju otroligt lyhörd kring det. Hoppas och tror jag, man ska ju inte säga det, men jag försöker verkligen vara det. Så jag är ju snarare tvärtom, att jag håller ju hela tiden på så här, liksom, mår du bra nu? Men du vet, så här, checkar och kollar och alla får vara med och liksom, är det någonting, då blir jag väldigt så här, men gud, nu kanske han är ledsen för det här, han kanske känner sig utanför här, alltså du vet så. För att jag tyckte det var så hemskt själv när jag mådde dåligt och ingen vuxen såg detta.
Märkligt att ingen såg. Jag förväntar mig, alltså din mamma, att inte hon såg det. Hon hade ju fullt
upp med annat. Jag hade ju inte så många andra. Jag hade mamma och mormor.
Men jag tänker skolan, eller det kanske var en annan tid då.
Det var, jag tror det. Jag tror det var en helt annan tid. Mamma säger det själv, så vi, nu är ju det just min mamma då. Liksom. Hon bara, jag var bara glad att du åt och gick till skolan. Då var jag nöjd. Och alla andra hennes liksom, i hennes bubbla, i hennes bekantskapskrets, som var visserligen ganska mycket jag tror inte det var de som liksom vad ska man säga, antingen var det tiden eller så var det i den miljön, för jag tror ingen annan heller så här, gick till sin psykolog med sina barn och sånt där.
Nej.
Men hur säger du om det, du som ändå har en psykolog till mamma?
Oj. Nej, men jag var ganska, nu ska jag inte säga bekymmerslös, men det, jag hade en ganska så här, man kan ju må dåligt även om man har en problemfri barndom, men jag hade en ganska så här, det jag har haft det väldigt bra, så ska jag säga.
Uh-huh.
Och peppa ta i trä. Jag har liksom inte haft det har rullat på, om man säger så.
Mm.
Sen har jag ju haft en mamma som en gång det har varit någonting, i och med att hon är psykolog, att det är så här, men hur känner du när jag säger så här? Alltså hon är ju verkligen liksom, ibland lite för mycket att det har blivit, att då har jag varit tyst istället, för jag orkar liksom inte ha ett psykologsnack med min mamma. Men alltså hela min barndom handlade ju om dans. Mm. Och när jag hade något problem så var det dansrelaterat. Alltså det var, jag har alltid varit så, jag var 6 år när jag började dansa. Jag dansade minst 4 timmar varje dag efter skolan från jag var liksom 8 år fram tills jag var 18. Ja. Jag har haft, du vet, såna, liksom jag har varit så inriktad på, men om 3 månader då är det VM där, då ska målet vara topp 10 placering, bla bla bla. Alltså jag har varit så målinriktad, så det har inte varit, jag har liksom inte haft tid för någonting annat.
Nej.
Och sen har jag varit så himla tydlig med vad jag har velat och även varit liksom varit ärlig mot mig själv. Så det var en dag efter en danstävling när jag dansade med min bror. Vi hade varit på, vad fan hade vi varit? Någonstans i Norden. Danmark kanske? På ett nordiskt mästerskap. Och vi kommer hem och jag sitter i bilen. Och jag bara så här, och då var jag liksom, jag och Daniel, vi var ett av de bästa paren i Sverige. Och vi, liksom, vi hade en väldigt bright future, om man säger så. Och jag bara så här, jag vill sluta dansa. Jag vill inte det här mer. Och när jag sa det, då fattade både min bror och mamma att jag menar allvar. För jag skulle inte säga någonting som jag inte... Utan, ja. Så jag har hela tiden varit så himla tydlig mot mig själv och ärlig mot mig själv och med andra. Och det har väl gjort att jag inte har haft så mycket... Inte problem, men förstår du vad jag menar? Det känns så konstigt att prata om det här, för du har ju verkligen du hade ju riktiga problem.
Nej, fast jag tycker det blir jättebra att vi ger båda vår syn på det hela. Så jag är jätteglad att du också delar med dig. Men vadå, var det då du slutade dansa? Var det då?
Ja, det var då. Det var då jag slutade tävla. Liksom.
Men gud. Och kom det bara från en dag till en annan? Eller är det något som hade växt fram?
Det hade väl växt fram, men så ville jag väl inte riktigt känna så. Men när jag väl kände så här, men nej, det här kommer liksom inte bli... bättre än jag kände inte ett behov av att bli bättre än vad jag var. Och då kände jag också, i och med att det är liksom en lagsport, om man säger så, att det är så här, men nu är jag ju inte snäll mot min bror. Om jag känner att jag inte vill mer, då är det ju oschysst mot honom.
Nej.
Och så det blev att han slutade också. Men samtidigt som vi var liksom, jag var, vad fan var jag, 2002, hur gammal var jag då? 18.
Nej, Karin, 17 börja inte räkna här nu.
17 var jag. Så det var ju liksom, antingen skulle vi satsa helt eller så skulle vi lägga ner. Det var liksom där vi var.
Mm.
Och då blev det att vi slutade och så gjorde vi andra saker. Och det är ju ingenting som jag har ångrat efterhand och det är ingenting som Daniel heller har ångrat.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad jag ville komma fram till. Men det, jo, men att jag inte har haft några sådana liksom, problem på det sättet.
Nej, men jag tycker bara det är så fantastiskt att höra. För att... där jag kommer från, min uppväxt, mina vänner som jag umgicks med. Sen är det svårt att veta hur dåligt alla mådde av det. Vissa av dem vet jag ju. Men det var otroligt mycket bekymmer. Mycket missbruksproblem. I stort sett alla var skilda. Jag säger inte att det behöver vara ett problem. Men på den tiden så var det också att papporna fanns ju väldigt sällan med i bilden. Som mest varannan helg där de liksom hittade på någonting med barnet. Väldigt mycket psykisk ohälsa. Jag tittar på mina liksom, kompisar när jag växte upp. De nära som jag hade, om man säger så här 5-6 stycken så här, som gick i min handboll och i min klass. Jag skulle säga alla. Jag kan inte komma på någon av dem som inte hade problem på ett eller annat sätt. Och då blir det ju också, då var ju det var ju min verklighet. Jag visste ju ingenting annat. Jag visste ju inte att man ändå kunde leva ett ganska, vad säger man, bekymmersfritt liv. Jag har kompisar som inte ville gå hem efter skolan för att de inte visste hur de, i vilket skikt de skulle hitta sina föräldrar. Kompisar som aldrig bjöd hem någon annan kompis för att de var så oroliga. Kompisar som dolde sånt här under hela uppväxten, men sen att man pratade när man gick på gymnasiet och då visade det sig, då kom det fram grejer som man inte hade vetat om.
Mm.
Det är bara så sorgligt.
Och det är så hemskt. Och jag, om man jämför med, men det kan man inte jämföra, men jag har haft en otroligt skyddad uppväxt.
Ja.
Föräldrar som har bott ihop, som jag i och för sig har velat att de skulle skilja sig, men alla liksom levde i... det var mamma, pappa, barn. Alla hade mat på... Alltså det var nästan motsatsen till det där. Sen tror jag inte att folk har haft det bra ändå. Nu i efterhand har man ju hört så här, nej, men hennes pappa åkte ju utomlands och jobbade. Nej, men då satt ju han inne för någonting. Alltså sådana där saker som liksom kommer fram i efterhand.
Ja, just det.
Men jag har haft en väldigt... skyddad skyddad uppväxt. Mm. Och detta har vi ju pratat om innan, att vi verkligen säger, men jag kommer från Örgryte och du kommer från Kottedala, och det, vi har ju haft det med extremt olika uppväxter, men det har ju blivit förk av oss ändå, nu har vi liksom funnit varann.
Ja, men absolut, och det känner jag verkligen också, att många av de grejerna som jag nu känner att jag uppskattar med mig själv i mitt sätt att vara, mitt sätt att tänka, mitt driv, sådär, jag tror aldrig att jag hade haft det och varit det om inte jag hade varit med om de motgångar och haft det tuffa som jag också har haft. Och också det här att liksom, jag har gått mycket till psykolog, jag har liksom, för att jag har mått så dåligt, så att jag var tvungen att ta reda på mer om mig själv och hur jag kan må bättre och så här. Så att det är ju jag, och jag tycker verkligen inte synd om mig själv. Det hade ju kunnat gå riktigt dåligt. Det kanske hade varit större risk att det gick dåligt för mig än för någon som ändå har en liksom balanserad uppväxt. Men nu när det ändå har gått bra, så känner jag att jag vet inte, jag känner mig också tacksam för det. Inte alla grejer som jag har varit med om, men vissa saker liksom.
Mm. Och det är ju tack vare dig, för du har berättat om att du har haft så här duktiga flickan, att du har verkligen känt att så här, nej, men det är upp till mig för att jag ska få ett bra liv. Du hade ju inget gratis liksom. Så du har ju dig själv att tacka för att det har gått så bra, och för att du har ju verkligen tagit vara på allting. Och lite som du och jag pratade om innan vi satte igång och podda, så off cam, tänkte säga off mic. Att vissa saker drabbar nog en viss typ av människor, för man vet att de kommer klara av det. Nu menar inte att det är Gud som sitter och pekar på så här, detta ska hända den personen. Men att du har ju faktiskt klarat av det här. Och det har gått jättebra för dig. Mm. Sen att det har satt sina, att du har fått dina R liksom. Men samtidigt som det gör du ju någonting med. Du känner ju så här, men det här måste jag jobba med. Och då gör du ju det.
Ja.
Och det är ju det som inte alla gör, och så kanske det blir fel.
Mm. Men om jag kan säga någonting då till, om vi nu ska sammanfatta det här på något sätt, och ni känner själva att ni mår dåligt psykiskt av en eller annan anledning, så det enda jag kan säga är ju att snälla, sök hjälp, för det finns hjälp att få. Det finns så mycket bra professionell hjälp, och jag vet att när man mår riktigt dåligt är det sån, det är liksom sånt motstånd att ta tag i det, för det känns som att liksom så här, det är ingen som kommer hjälpa, och man orkar inte, man har ingen energi. Men om du har någon närstående som du bara kan liksom berätta för, som kanske kan hjälpa dig, och då ringa det här samtalet, följa med första gången eller så där, så är det ju fantastiskt. Men det, om jag nu ska sammanfatta det, så är det ju det som jag hela tiden kommer fram till, att det finns hjälp att få.
Ja, men verkligen. Och det, jag menar, du har ju tagit hjälp, som har berättat att man har gått till psykolog, och i och med att jag har en mamma som är psykolog, jag menar inte att jag har fått hjälp utav henne, eller det har jag ju också fått, men att man liksom har normaliserat det här att gå till psykolog, för i vissa jag ska inte säga religioner, heter det inte, men i vissa familjer så är det ju, ja, men det är tabubelagt att liksom söka hjälp, att det här ska man klara av själv, och det men det är vissa saker ska man inte klara av själv. Nej. Och man kan inte klara av dem själv. Det finns liksom psykologer och läkare och sånt, de finns där av en anledning. Ja. Det är för att hjälpa saker. Och de är utbildade i det. Vi är inte utbildade, eller du och jag är ju tjej typ utbildade psykologer, skulle man kunna säga.
Ja, men inte, inte alla andra.
Nej, exakt. Och då finns vi här för er. Nej. Ja. Men det, som du säger, sök hjälp. Det är, vissa saker ska man inte behöva klara av själv.
Nej.
Och det är stora som små problem.
Verkligen.
Inget problem är för litet för att ta tag i.
Nej. Ja, bra. Bra sammanfattat. Tack. Och tack för ditt medlande. Det sa jag nog aldrig. Men tack, för det väckte känslor. Och jag tror att det är bra med känslor.
Verkligen. Ja, vilken sjuk skillnad det blev på det här avsnittet om man jämför med förra veckans avsnitt.
Det kan man säga. Men det, som sagt var, det är ju, hade vi inte hetat våra sanningar, som vi nu har kommit fram till att vi faktiskt heter, så hade vi kunnat heta högt och lågt. För det är ju ungefär det vi står för också.
Ja, och apropå förra veckans podd, när vi pratade om fittkonfetti bland annat. Alltså jag har fått så många lösningar på att jag ska få både in men också ut konfettin ur mitt underliv under livepodden. Och det är folk som har skrivit till mig att nej, 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 jag har köpt biljetter till livepodd och sitter på rad 3. Hur ska detta sluta? Kan man byta rad? Och det, ni får stå i ett kast, så kan vi säga. Och det, jag tänkte säga att det finns ju risk att bli, i och med om det skulle bli konfitti, att du inte kom på att det hette konfitti.
Ja,
du kom ju på konfitti efter sändning, och det är ju så briljant.
Jag vet, alltså sånt är nästan nu det jag stör mig mest på, måste jag säga, när jag poddar. Såna här smarta grejer som man inte kommer på under tiden, och bara efteråt, man kan ju inte bara lägga in det. Är det en artikel man skriver eller ett inlägg, då kan man ju bara så här, efteråt skriva in det här smarta, så är det gjort liksom. Men inte
precis.
Podd.
Nej. Eller vi skulle ju kunna, men då skulle ljudtekniken ha lite för mycket att göra.
Ja.
Nej, men det är många som har tipsat om, du vet, såna här party poppers, du vet, såna här som man drar i, såna här, som är ganska små.
Ska
men
jag då dra då, eller? Då,
nej, men det är ju det som är snöret, det är ganska kort, så då tänker jag, då får man liksom, och plus att man drar ju bakåt, så jag kan inte... alltså, det är svårt. Men då pratade jag med en lyssnare om att man kanske kunde förlänga det här snöret, så att den liksom... att man vänder på snöret inuti kittan. Men då sa jag att då kan ju, alltså den här lyssnaren då, hon kan testa först och sen skulle hon återkomma till mig med resultat.
Det är bra. Det är alltid bra. Så brukar du göra. Du, när jag presenterar någonting som du tycker är
ja,
så det är bra, då säger du prova först, så får vi se.
Absolut. Absolut. Apropå att prova saker. Det har blivit dags för... veckans
sanning.
Veckans sanning är ju saker som man har kunnat eller har vågat, men som liksom inte går numera. Och det är ju ganska mycket saker. Jag tänker bara själv, och det är väldigt många som har skrivit in den här, att göra kullerbyttor. Jag gjorde ju en kullerbytta för 2 år sedan, precis när vi hade flyttat till Belgien, när vi liksom innan vi hade fått vårt hus, och jag skulle vara lite rolig mot barnen och gjorde en kullerbytta i sängen och på riktigt typ fick diskbrock. Jag går ju fortfarande 2 år senare hos kiropraktor för att fixa till min nacke.
Är det på grund av det?
Ja, men delvis. Jag har ju problem med nacken sedan tidigare. Men det här gjorde ju inte saken bättre. Nej. Så när jag får migrän är det ju oftast där den punkten liksom som skadades då, som det... ja. Och det är en kullerbytta. Alltså min 4-åring. Folk är ju kullerbytta när de är 1 år. Men nej, jag var... när detta hände var jag 34. Och det var tydligen för gammalt för en kullerbytta.
Och, men där tror jag lite så här, vi var inne innan på att man ska göra nya saker för att det ska att tiden ska gå långsammare. Men man får ju också veta sina begränsningar. Man behöver ju inte så här kasta sig ut för stup eller liksom göra massa
volter. Nej, man behöver ju inte göra nya saker så att tiden tar slut för en.
Exakt. Så. I sin jakt på att det ska gå långsammare så tar det slut.
Nej,
men det var det jag kände igår. För jag kände ju samma med jula. Sommaren, mamma sa, har berättat det. Sommaren när jag var 10 år. Alltså jag gick inte. Jag julade fram på gatorna. Och då pratade vi om liksom så här på asfalt, utomhus. Det var bara ett stort hjul som kom rullandes liksom. Oh. Och det gjorde jag det jättemycket när jag var liten. Och sen så, av någon tråkig anledning, så slutar man. Och sen så har jag varit, när jag tänkt på det nu, bara, men gud, jag tror inte ens att mina armar håller. För jag tränar ju inte armarna någonting heller. Jag har ju starka ben, för jag springer. Men jag gör ju ingenting med armarna. Men då sa Knut det, jag bara, ja, det är jätteroligt, nu måste du testa. Så jag var tvungen att testa och jula igår. Och,
men det gick ju, du kom ju runt.
Ja,
du
bröt
väl inget?
Julning eller inte, men jag kom runt. Men det är liksom, jag känner likadant, att det är ju inte någonting, jag tror inte det är bra för kroppen liksom att göra sådana grejer.
Nej, jag gick ner i spagat häromdagen. För det har ju jag alltid kunnat göra. Och jag kan säga, jag klarade det nästan.
Bra, Karin. Men
vi var på middag, och jag kan säga, anledningen till att jag nog inte gjorde sönder något, alltså något ligament, var nog för att jag hade en fördrink innanför västen.
Men vet du, jag får så mycket frågor nu. Varför gick du ner i spagat på en middag?
För att det var en 5-åring som kunde gå ner i spagat, och då skulle jag, 36 år gammal, visa att det där kan jag också minsann flytta på dig ungjävel. Och så knuffar jag bort henne och gled ner. Och det var liksom bara några centimeter kvar. Och Niklas bara satt så här, nej, 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 nej. Men she fick dem.
Ja, bra.
Sen att jag inte kunde gå dagen efter är ju en annan sak. Men det kände jag inte där och det får de aldrig veta.
Och ibland gäller det bara att visa vad skåpet ska stå. Så är det bara, oavsett, kosta vad det kostar vill.
Ja, på gott och ont, verkligen.
Men okej, det om sammanfattningsvis nu med era svar, så skulle jag säga att hos mig så handlar 80% om olika typer av gymnastiska saker. Alltså som har med rörlighet och mod och vighet att göra.
Mm.
Ja. Och jag är helt chockad över hur många av er lyssnare... Och nu ger jag mig in på matte här, fast jag sa att jag inte skulle det. Om man tänker då, ni är 78 miljoner. Jag skulle säga 10%. 7,8 miljoner av er har någon
jag
gång...
Jag bara, 7,3 blir det då.
Ja, precis. Gary, du bara tyst när jag pratar matte här nu. Bara tyst.
Ja, förlåt.
Har någon gång kunnat sätta fötterna bakom huvudet?
Alltså, ja, det som har
skrivit det till mig. Har du det?
Ja, jag kunde det. Jag kunde båda, men jag var ju vig, vet du, när jag dansade. Men det kunde jag. Men det går ju inte längre. Alltså nu känns det som att röven ska gå sönder.
Det hade varit obehagligt om du hade kunnat göra det, Karin, hade jag sagt.
Ja, man ser ju ut som någon så här indisk gud. Nej, men, du vet, för de har ju bara så här armar och ben över, exakt. Nej, men det är och bara en sån enkel sak, att sitta på marken. Det kan jag inte heller göra. Alltså det går ju, men ge mig 2 sekunder och hälften av kroppen har ju fan somnat.
Ja.
Alltså man kommer upp och bara så här och liksom man känner inte ena benet och andra benet har blivit kortare. Alltså det är så här, det är så konstigt.
Nu när vi pratar om det här, nu måste jag ta upp det. Jag har skrivit det på ett sms och nu är det så långt bak bland mina sms. Så jag hade nästan glömt det om jag inte hade läst igenom allihopa.
Mm.
Apropå det här när benet somnar.
Ja.
Det här är... Jag trodde att alla kände så här, men nu har jag fått reda på när jag har frågat lite folk att det är ingen jag har frågat som upplevt likadant. Mm. När mitt ben somnar och liksom så här, nu känner jag så här, men nu har jag somnat, då vet jag att efter ungefär 30 sekunder då kommer jag börja må jätteilla om jag rör mitt ben. Alltså jag kan inte röra det för då bara alltså jag får så här jättekonstig känsla i hela kroppen. Typ ett illamående på något sätt som gör att det går inte. Om det är så att mitt ben somnar på bussen och jag får den här känslan, jag åker vidare, 7 hållplatser bort. Jag kan inte gå av. Jag kan inte röra mig.
Men alltså, mår du illa av känslan av att ditt ben har somnat? Eller blir det en följ? Alltså förstår du vad jag menar? Man kan ju säga, gud vilken obehaglig känsla jag har i benet.
Nej.
Jag mår illa av den känslan. Eller du mår illa.
Det blir en fysisk reaktion. Det är inte så att det här är obehagligt. Utan det blir liksom en fysisk illamående reaktion. Som gör att jag kan inte stötta på benet. Jag kan inte förklara det. Och det konstiga är att jag har trott att alla har haft så. Tills jag sa det till någon.
Nej, det har vi inte.
Och sen så började jag fråga fler. Och ingen som jag frågat känner igen sig. Snälla, om någon känner igen er i den här känslan, skriv in, för det här är så liksom, jag är så chockad att inte alla har så.
Ja, det jag kan inte känna igen mig i detta heller faktiskt. Förlåt.
Nej, ja, men jag blir inte så förvånad eftersom jag nu har förstått att det inte är så vanligt, men jag bara var tvungen att få ur med det nu när vi ändå var inne på ämnet.
Ja.
Okej. Okay. Nej, men att röra sig det kan vi inte, och att sitta ner på marken det kan vi inte heller.
Nej. Den här känner man ju igen. Äta ett helt paket rostmackor och en liter O'boy utan att gå upp i vikt, må dåligt, må illa och så vidare. Nu är det ju, jag fick för mig häromdagen att rosta en macka och jag tror fan jag drack ett glas O'boy till. En halv macka och man mår ju ganska dåligt av sånt där vitt formfranska heter det, va? Bara sånt, det är ju bara luft. Och sen, det är ju svingott, men man mår ju lite dåligt faktiskt.
Men är det inte mest då att så här psykiskt? För att jag tror att jag skulle nog kunna äta absolut 10 stycken, men sen hur man mår efter det, både illamåendemässigt men också så här, det känns ju bara så här helt jätteonyttigt för att man har lärt sig att det är onyttigt. Men jag skulle nog ändå kunna äta ganska många, eller?
Ja, men ja. Jag började faktiskt må lite illa.
Ja.
Och det var inte det. Jag har inget problem med att äta saker som är onyttiga.
Nej.
Men detta var... Nej, det var... Och så här, fan vad... Du vet, varje dag efter skolan innan jag gick till dansträningen så käkar man ju typ rostade mackor eller sån här Skogaholmslimpa.
Åh, oh, vad fan, gott det var.
Så nåt man ju. Mm. Och jag gjorde även... Käkade, det här har jag säkert sagt innan, men konserverade päron, som du vet ligger i burk, hällde start på det, alltså sån müsli, lite kanel in i mikron i typ 10 sekunder så att den blev lite ljummen. Där har du ju bara där en päronpaj, det är ju fantastiskt gott. Och sen typ 7 liter vaniljsås på det. Det är som jag bara typ drack i ett glas. Supergott. Men du vet, varje dag.
Nej, jag vet. Men det var ju helt sjukt hur man kunde...
kilo. Det var... Nej. Det är galet.
Vissla är det flera som har skrivit till mig. Och då var jag ju såklart tvungen att se om jag kunde vissla. Och jag skulle gissa på att ungefär 40% av er som lyssnar provar just nu att vissla. Ja, det är inga konstigheter. Men det här är folk som har tappat förmågan och säger att det bara blåser liksom.
Jaha. Jag tänker man kanske lärde sig innan och sen tappar man någon tand och sen så funkar det inte och sen så har man inte testat sen dess.
Och sen när man löst tänder och då åker de ut när man försöker.
Exakt, så måste det varit. Hänga knäveck.
Det var länge sen.
Det skulle man inte klara nu. Jag skulle inte ens kunna böja mina ben åt det hållet. Inte säga. Det är väl det rätta hållet, man hänger inte åt den hållet. Men...
Andra hållet går bra.
Nej, men man måste ju böja dem väldigt mycket för att liksom få ett grepp. Jag tror bara jag kan böja mina 90 grader typ. Men det går inte.
Vi skulle dö. Och här är en till. Åka berg- och dalbanor. Trodde aldrig att jag skulle bli så tråkig att jag tackade nej till mina barn.
Nej, men nu, jag kan ju inte åka. Jag får ju dödsångest, alltså på riktigt. Det är inte det att jag tycker att jag mår illa eller någonting, för det gör jag inte när saker snurrar. Eller kanske jag gör nu för tiden, jag vet inte. Men jag får ju på riktigt dödsångest. Och det är liksom inte värt det.
Nej.
Och jag har ju än så länge kunnat ta hand om Max. Det är så här, nej, men jag åker de här ponnyhästarna med Max. Men nu vill ju han också åka de där grejerna. Så Niklas har ju liksom, han håller ju på att gå in i väggen efter vi har varit på något ställe, för att han är tvungen att ta båda barnen överallt. Medan jag och typ står i kön till popcorn.
Nej. Eller Karin sitter själv och åker de där ponnyhästarna. Vad är mamma?
Exakt, och bara... stanna, jag mår dåligt.
Den här är ju rolig. Liggande stolen. Jag trodde det var någon typ av yogaövning eller någonting. Jag bara, vad var det nu? Jag känner jag igen. Så här stående hunden, nej, men... och kissande vargen och liggande stolen.
Nej, men där har vi en sån sak också som jag sa förra veckan med mina mattekunskaper. Jag var ju superduktig, men nu kan jag tydligen inte huvudräkning längre.
Nej, just det. Man har bara kopplat bort helt.
Ja. Cykla utan att hålla i styret. Gud, jag hade ju dött på en sekund.
Det är sant.
Jag tycker det har blivit lite läskigt att cykla. Alltså bara en sån sak är ju, jag liksom, när jag ska cykla med barnen till skolan, jag har ju fullt gå med att se till att inte de liksom försvinner ut i någon väg eller något sånt där, att de tittar och sånt där. Men också, jag tycker när bilar åker förbi, ja då vinglar jag till. Jag tycker det är läskigt. Men jag tror också att det kan ha att göra i, när jag åker på något gupp eller någonting, mina bröst är ju så stora så de börjar ju svingas fram och tillbaka, och då blir liksom tyngden fel.
Så du börjar wobbla fram och tillbaka liksom så här på sidorna?
Ja, men det är som jag har, du vet, sån här fendrar som man hänger på utsidan av en båt. Och du tänker att mina bröst är såna, och så sätts det i gungning så det blir liksom, de flyger.
Fast å andra sidan, det är bra krockkuddar du har där, om något skulle hända.
Absolut, verkligen. Och så jag får ju liksom kasta upp dem i ansiktet om det händer något, så skyddar de ansiktet utan problem. Eller kasta bak en så de skyddar även Max som sitter bak på stolen.
Karin. Åh, herregud. Ha ett sexliv är något man skriver.
Ja, det är sant. Och det här, bara dricka alkohol, festa, dricka shots.
Nej, det går inte.
Det går inte. Alltså, men förr i tiden när jag gick i skolan på gymnasiet, inte gymnasiet kanske, men balettakademin, jag var ute, festa. Sen har jag aldrig druckit så här superduper mycket, men jag ändå druckit liksom. Mm. Gick hem, duscha, gick till skolan. Inga problem. Nu får jag liksom så här, kan vi inte äta middag på torsdag? För på måndag har jag ett möte. Och då pratar vi liksom om att äta middag med liksom 2 glas vin till. Jag måste planera långt i förväg.
Aha. den skillen, den har man ju tappat helt. Och här då, det här har jag aldrig kunnat. Jag har alltid varit väldigt imponerad av dem som har kunnat det. Öppna läskkapsylen med tänderna.
Jag får ont hela kroppen. Men nu flyger ju någon plomb eller något om man skulle göra något sånt.
Ja, exakt. Jag tror det är det jag menar.
Sola topless.
Åh gud, det har jag aldrig gjort.
Det har jag inte det? Heller gjort det. Nej. Men nu tänker jag nu, om jag skulle sola topless, det hade ju varit en fara för folk.
För att?
Men för det första att jag råkar slå till någon. Och sen tänker jag också, om jag lägger mig på rygg så flyter de ju ut åt sidorna så det ser ut som jag har smält. Alltså, så. Så jag kommer ju bränna liksom... Jag kommer ju bränna undersid liksom där brösten hänger ner i vanliga fall. Om jag skulle sola nu så de åker åt sidan, då skulle jag ju bränna där, för den huden har ju inte sett solen på flera år.
Gud. Nej, men jag har alltid så här, jag vet inte, jag har aldrig varit bekväm med att sola topless. Vissa är ju superbekväma det, jag tycker bara så här, och jag tycker jag kan vara lite imponerad av folk som bara det spelar ingen roll, men det skulle jag känna mig jättebekväm.
Ja, nej, men det är faktiskt samma här. Du, sug på den här.
Oj.
Springa i nedförsbacke.
Jag förstod ingenting först. Jag tänkte, det är väl inte jobbigt. Är det någonting man vill springa så är det väl neråt.
Ja, men alltså du vet så här, släppa på med allt. Jag tänker bara att man får upp lite för hög fart och bara flyger. Men du är ju för sig löpare.
Spring in i typ en stor öppen dörr i ett hus framför. Man bara springer rakt in.
Ja,
man får inte stopp.
Det är enda sättet för man får stopp. Hoppa studsmatta, det är många som skriver. Men det är ju, jag har hört att man efter man har fått barn ska man typ inte hoppa studsmatta. För det är sånt som sen kan allting flyga ut efteråt.
Men det är ju alltså bra att kunna säga efteråt. Till barnen faktiskt.
Ja, men det skyller jag fortfarande på. Jag får inte hoppa för jag har fött er. Så de frågar inte ens mig.
Då lägger du på lite extra skuld där i slutet. Inte bara så här för att jag har varit gravid, utan just er.
Ja. Jag lägger över allt på dem.
Jag är livrädd för att flyga. Har aldrig varit det innan.
Nej.
Men det kan ju du känna igen lite, kan du inte det?
Ja, men jag har alltid varit rädd för att flyga. Jag har alltid tyckt att det var obehagligt. Men där är ju en sån sak som jag tror kickar in efter man har fått barn. Att just det så här, man vet att om någonting händer mig, så jag har liksom ett barn att ta hand om. Den känslan. Och just flyga, om någonting händer när man sitter på ett flygplan, då är det ju... Alltså om ett plan störtar, det är inte jättestor chans att man överlever.
Nej.
Ja.
Ja, nej, det är
men det är det, för det är ju samma sak med höjder. Jag har ju berättat en när jag var på Möhippa för ett tag sedan, när vi skulle göra såna här höghöjdsbana. Och jag har liksom inga problem med höjder, trodde jag. Tills jag kommer upp 10 meter upp och det kroppen bara låser sig. Jag kan liksom inte röra mig överhuvudtaget.
För de fick fira ner det, eller vad hände?
Nej, men jag fick liksom backa. Jag fick gå ner igen. För jag var så här, jag skulle kunna du vet, bara koppla bort hjärnan och göra det, men då skulle jag ju ligga som liksom i migrän sen efteråt när jag väl kopplar på hjärnan igen. Och det så här, nej, men och sen jag har blivit så pass gammal att jag faktiskt inte behöver bevisa för någon att jag klarar av det här.
Men du, är inte det en bra slutsats till det här? För att jag tror att mycket handlar om just det, att man gör det inte längre för att man gjorde det tidigare. Kanske inte alltid för att man tyckte att det var så himla roligt. Vissa saker tyckte man var roligt, men inte allting. Men också för att man skulle passa in i gänget och man skulle vara modig, man skulle vara tuff och liksom så här. Nu bara så här, skit i det.
Verkligen. Det var väl en jättebra avslut. Varför skulle jag behöva bevisa att jag kan klättra i en dörrpost för någon? Du vet när man har en fot på varje sida. Som Spiderman klättrar upp så. Hade ju varit ganska coolt. Men...
Vem klättrar i dörrposter om man inte är 5 år?
Jag gjorde inget annat. Nej, precis. När jag var liten, jag gjorde inget annat.
Oj.
Jag hängde där, vet du.
Var är Karin någonstans? Hon är i dörrposten.
Ja, precis. Jag var som Spiderman. Jag bara satt upp i ett hörn och bara... Den här kan vi ju avsluta med. Dygna. Fan, stannar man uppe längre än klockan 23 är man ju körd i flera dagar. Alltså det är sån igenkänning på den. Men, hur orkade man vara vaken så länge?
Men sen kan jag ju tänka också så här, dygna, det fanns ju inte ens, alltså själva begreppet. Och sen var man ens uppe, alltså det var ju inte coolt på det sättet, i alla fall inte hos mig.
alltså man dygnade ju inte för att dygna, utan det var ju för att man festa.
Ja, du tänker så. Jag tänker nu att när man var liten, när man kanske var så här 12-15. För nu är ju barnen i den åldern, vill ju vara uppe hela dygnet.
Ja,
liksom.
Precis. Men det säger ju 10 också. Han bara, jag ska dygna. Man ja. Bara, okej, okay, sen klockan 1 så har jag inte somnat. Ja, men det är som ja. Sagt, nu vill man inget annat heller än att sova.
Nej. Man kanske kan göra tvärtom, dygna, alltså så här, sova ett dygn. Det är mamma dygn.
Åh, drömmen.
Mamma dygna.
Verkligen.
Det.
Mamma dygna.
Ja.
Åh, MD.
MD, mamma dygna. Ja, det vore någonting.
Ja.
Men tack för idag, Karin.
Tack själv och tack för att du delar med dig så mycket.
Mm, ja, det är verkligen så. Det bara blir som det blir. Ibland blir det skratt och ibland blir det gråt.
Ja.
Och vi är tacksamma för att ni är med oss både upp och ner.
Verkligen. Och om ni känner igen er i något av det vi har pratat om idag. Kanske inte det här med mamma dygna. Eller det får ni också skriva in. Men jag tänker mer på de små problemen som vi har tagit upp. Exakt. Nej, men om man har barn som ljuger eller har en man som inte gör klart sina byggprojekt, skriv in så kan vi prata igen om det nästa vecka.
Ja. Tack så mycket, Karin. Tack alla ni där hemma som har lyssnat. Ta hand om er och ha en fin vecka.
Ha det gött.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Podplay. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.